Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du var åkte skridsko, Lars. Jag såg ju, ofrånkomligt såg jag bilder.
Ja.
Är du hel?
Ja.
Är du fräsch?
Jag har en helt annan respekt för alltså, hockeyspelare efter. Jag minns knappt senast jag skulle åka skridsko. Det roliga var att jag var slipa skridskorna dagen innan nyårsafton förra säsongen. Men då blev jag utringd. Ringde våran bokningsansvarig ringde och frågade: du, kan du åka till Oskarshamn ikväll? Jag bara, jag är i Umeå. Det blir jättelångt och jättebesvärligt. Ja, men kan du åka till Leksand istället? Jag bara, ja, men det borde gå. Hoppade in, körde bil till Skellefteå och flög till Stockholm. Bil till Leksand, sladdade in, du vet, småvägarna efter Falun. Och så fick jag mig fram till arenan. Jag tror jag sprang in. Då stod Patrik Zackrisson och han stått och väntade. Det spelade inget på att jag skulle göra intervjun inför matchen. Men han var förstående att jag hade haft stressigt. Så det blev inga åka skridskor. Men jag fick åka skridskor igår.
Ja, och plötsligt blev du ju så, du var så här väldigt ödmjuk inför hockeyspelares jobb.
Ja. Verkligen.
Jag förändrar din världsbild eller?
Ja, men jag minns ju hur jäkla jobbigt det är. Men jag lyckades knäppa av en bra bild där under de här kvarten som jag var på is. Och det var ju den jag visade upp, såklart.
För allmänheten, ja. Inte när du låg ner och när du ropade på hjälp av din sambo.
Och den slagskotten just och pass gick över isen. Men det var ju fantastiskt skönt. Sen Martin Nilsson, spelaragenten, skrev på Twitter. Han sa det att anbuden haglar in. Alltså att jag hade bra sitt i åkningen.
Reflektera över det, men ja.
Det ser lite av spelarmarknaden.
Det är tunn marknad, det är väldigt tunn.
Ja, bra sitt hade jag i alla fall.
Alltid något.
Varför pratar man bra sitt till det? Jag fattar ju exakt vad man menar om det. Men det är...
Ja, men det är sånt där. Jag springer ofta på barn, som jag sprang över dem. Men ibland kan folk säga så här, men du är min... Du kan ju hockey, du tränar. Kan du lära mitt barn att åka skridskor? Alltså, jag vet, vänner och familjens barn. Jag kan inte lära någon att åka skridskor. Jag vet inte hur man förklarar för någon hur man åker skridskor. Jag kan jobba med någon som vill bli bättre skridskoåkare när jag är tränare. Men just att lära sig, det känns som att det är någonting som kommer naturligt. Det är väldigt svårt. Mycket nötande.
Ja, jag tänker på Johan Forsberg och spelare som har lite så här aviga åkstilar. Han hade en avig åkstil.
Ja, men jag skulle uttrycka så här, han fick inget gratis.
Nej.
Så det är ju desto mer attityd då på dem när man inte har det. Sen har du andra som liksom svävar fram, det ser så graciöst ut liksom. Men han där uppe, eller vem som fördelar våra egenskaper, har ju... Jag är inte rättvis alltid när det gäller skridskåkning.
Han gav inte mig skridskåkning.
Nej, det var dit jag ville gå.
Vi sitter just nu i ett konferensrum i Umeå där vi har sett ikväll. Vi spelar ju alltså in onsdag kväll och jag har just sett Björklöven mot AIK. En hockeymatch som vi kommer till så småningom, men det är framförallt den stora grejen idag. Hockeysverige öppnar upp hela det. Det känns som att på något sätt livet är tillbaka. Det är jättefånigt att säga när det egentligen bara är 2 månader sedan vi faktiskt hade de ungefär restriktionerna som är nu. Det vill säga i princip inga. Det positiva, liksom inskjutandet av positivism, hopp och glädje som känns stort idag.
Ja, men det är för att vi också har vant oss eller liksom levt med det alla tider. Det är ju så, det hör liksom ihop. Och jag har sagt det vid något tillfälle i någon sändning att det är ju först när man saknar inte kon förrän båset är tomt, finns det något talesätt. Och hockey och all idrott är ju egentligen en den här kombinationen av publiken som är där, funktionärerna, vakterna, de som sitter i biljettluckan, spelarna på isen, tränarna i båset, domarna, alltså allt det där hör ihop. Det är det paketet som är idrott på något sätt, och när det har ryckts ifrån oss så har vi insett hur ruskigt tråkigt det har varit.
Ja, man ska vara helt ärlig nu när vi kommer tillbaka. Jag satt och såg en SHL-match som jag kommenterade själv, och då får man ju liksom gräva själv efter energin, och men man har mycket kollegor som jobbar bakom kameran. Jag kommenterade Timrå och Växjö. Man försökte få den här entusiasmen för matchen. Växjö kommer dit med 3 ordinarie backar, och man märker att efter matchen så har de förlorat med 0-3. Timrå tar 3 jätteviktiga poäng, och det är verkligen väldigt viktiga poäng för dem. Men Växjö på något sätt ser ju ändå, ja, men på något sätt har de duckat för kulan. De har klarat sig genom det där att spela match med 3 ordinarie backar. Och det är helt dött på läktaren. Det är väl 500 pers där. Mm. Och då tänkte man så här. För en månad sedan såg man Björklöven Modo med, alltså det var ju slutsålt varenda biljett. Och då minns man att det här är ju ovärdigt jämfört med den sporten. Det är inte den sporten som jag är kär i.
Och sen tror jag också man pratar inte nog mycket om hur det faktiskt påverkar både spelet och spelarna.
Spelet är ju det som verkligen syns. Alltså
ja, men och det kommer ju att spelarna inte får den här energin som man faktiskt stimuleras av, och du retas av motstånd. Alltså, jag hade spelare som kunde säga, jag lärde mig genom en spelare, nu kommer jag inte ihåg vem det var, men som sa en gång, visst är det underbart att vinna på hemmaplan inför fansen, men ibland är det nästan lika skönt att vinna borta så att det blir tyst. Och just det där att du kan liksom knäppa borta publiken, för det är ju ett spel. Publiken påverkar liksom det som sker på isen, du buar, du vräker, att tysta dem där. Hela den här dynamiken som uppstår tycker jag är ganska fräck, och den tror jag har gjort hockeyn sämre, och det har gjort vissa spelare avsevärt mycket kallare, för att de har inte fått den där energin som man faktiskt kan få av att lyftas. För att de drivs ju av den där, det är ju någon kärlek, du vill ju visa upp dig. Du vill ju leverera, du vill göra det där viktiga målet eller den där räddningen eller dela ut den där smällen när du känner att taket lyfter på arenan. Så att ja, hockeyn kommer bli bättre nu.
Ja, och det ser man bara på, jag menar, hur livet är. Liksom. Ibland vill man ju faktiskt visa upp att man varit duktig om någonting. Om man städar vill man ju faktiskt ställa samma och se det. Att kolla, jag faktiskt städar idag.
Det finns ju ett bekräftelsebehov har väl varenda människa.
Ja, så enkelt är det.
Absolut.
Vi jobbar ju till en annan anledning. Det gör vi alla. Det är väl inget att sticka under stolen med. Men vi har i alla fall sett, förutom att publiken är tillbaka, så såg vi också en bra hockeymatch mellan Björklöven och AIK. Alltså jag ska inte ljuga och säga att det är den bästa jag har sett någonsin, men det var ändå en energi som kom in. Det var en Pavel Konchenko som stod på skallen för ett AIK. Ett AIK som imponerar, ett Björklöven som ändå skjuter 50 skott offensivt, de skapar, om än det är en effektivitet och ett särskilt självförtroende som finns där bakom. Men det var ändå en skjuts i rätt riktning.
Tycker jag. Och AIK som har ett behov av att slå lite topplag för att stärka sitt egna ideal, gör det väldigt bra. Mycket borta smarta, bra värderingar. Man är ute som tränare så står jag ofta och bedömer folks lagens och spelarnas förmåga att välja att ta rätt beslut kring linjerna, i hemgångar, i egen zon, med puck. Och det tyckte jag AIK gjorde väldigt bra idag mot ett Björklöven som inte alls gör någon dålig match, men det finns ju hela tiden en känsla av att man kan kräva lite mer av Björklöven, och därav kanske den situation de befinner sig i.
Ja, och vi kan väl komma till Björklöven så småningom, men jag tänker att vi börjar med AIK, för att jag menar, vi konstaterar inför matchen att AIK vunnit 8 av de 12 senaste. Nu förlorar de förvisso någon match här mot Björklöven för en vecka sedan och så, men det är ett AIK som har smygit med. Alltså jag menar, de har ju gått på smällar under säsongen, det ska man vara tydlig med. Jag menar, Deilert borta, han har inte spelat sedan den där matchen mot HV i, vad var det, november. De har Anton Holm inte med, som var tilltänkt att vara kanske lagets bästa målskytt, men de har förstärkt med spelare som har adderat någonting. Men jag tänker ju inte minst på Semjonov, som ju vi kommer till den där powerplay-varianten som det känns som att du var inne på i sändningen, att alla lag måste ju ha koll på den här snart. Men de adderar spelare som tillför någonting. De har unga spännande spelare, de har mycket rutin och tydliga ledare i laget, en fantastisk målvakt, och som jag sa, Semjonov, så de här som kommer underifrån.
Från jag tror inte AIK har fuskat. Jag tror att AIK har jobbat väldigt konsekvent och med tålamod. Jag var lite rädd för, jag har inte verkat i AIK. Jag vet bara att det är en väldigt stor och anrik förening. Sen kanske fotbollen är det som är allra störst, men hockeyn har sitt. Att det skulle finnas krafter som kanske skulle lägga sig i. Man har Malm som en ny unggrön sportchef, Anton Blomqvist tränare. Man gör ju ett nybygge och då ska man också ha lite tålamod. Men jag hade fel i den, tror jag. Det känns som att det har varit relativt stabilt och de har fått kunna gnugga på och det kommer att kunna betala sig. Så fortsätter AIK ta de här kliven nu, man går mot ett slutspel där man skulle kunna slå sig in till en kvart, så tror jag att AIK kan vara en dark horse.
Vi ska dock tillägga en grej som vi nämnde i sändningen idag, men och jag vet att du inte går fullt lika mycket på det här som jag gör. Och vi ser ju saker olika ibland. Men faktum var ju att inför idag så hade ju inte AIK, de hade inte tagit en enda poäng av topp 4 lag. De hade vunnit 2 matcher mot topp 6 motstånd på hela säsongen, när vi närmar oss 40 matcher. Och det säger ju också, de ligger just utanför topp 6. Och då kom Fredrik och säger, ja, det är därför de ligger där. Men det säger ju ändå någonting, tycker jag. Och nu får du väl säga hur otroligt dum spaning det är. Men de hade ju faktiskt inte slagit ett enda topp 4-lag. Inte tagit en poäng. 2 segrar mot topp 6 på 17 matcher. Medan de vunnit 17 av 21 mot lagen från plats 7 och neråt.
Tycker du, du låter som om ni är partiledare.
Ja, men måste ju försvara mig först. För jag ser att du laddar mig. Giljotinen är laddad. Nej, lägg mig på stubben.
Du har en klar poäng i det du säger. Det som jag tyckte var liksom, jo, men det är ju därför de ligger där de ligger. För mig var det kanske, jag var lite enklare i min slutsats. Däremot så delar jag din uppfattning fullt och helt att den här segern man har mot Björklöven på bortaplan, på sättet man vinner, man utför 60 minuter bra, men som jag var inne på, det är smartness och jag tycker det fanns många bra saker, så tror jag att det övertygar dem själva om att kolla, vi kan ju. Och det är en jätteviktig egenskap att bära med in mot ett slutspel. För jag kallar det slutspel även de här
åttondelsfinalen, ja, exakt. Vi kan väl ta Komchenko till att börja med. Jag menar, hur bra är Karn? Jag menar, idag fick han ju gå av. Han gick ju av och stod bredvid. Vi stod i båset. Anton Blomqvist såg ut som att han försökte få Pythagoras sats förklarad.
Ja, först log han, så tog han för, vad gör du här? Och sen tänk själv och inte kunna kommunicera.
Ja, jag förstod inte. Men det var ju faktiskt, Maxim Simeonov slog det oss senare. Mm. Att de har ju en tolk. Han är modersmål ryska, så man hade ju kunnat be honom, kan du snälla förklara? Var faktiskt,
och han såg så full i fan ut själv, Komchenko. Ja, han tittade mot oss flera gånger.
Han kollade på mig och frågade som att det var som att jag hade någon form av inmärka på det om han skulle ut och spela. Men
du nyansera kramp med i scen?
Ja, han hade helt enkelt kramp. Det var därför han var tvungen att gå av och dricka. Sen försökte han smuggla med en vattenflaska till också. Det fick han ju inte.
Nej. Jag tycker det är lite, alltså, vad ska jag inte kalla det, modigt, men det vet man ju att målvakterna sliter ju hårt och varmt. Nu var ju publik tillbaka.
Tappar otroligt precis mycket vätska.
Ja, men då blir lite högre temperatur i hallen och du jobbar hårt och han var liksom ansatt av Löven som låg på. Men att då ta det där beslutet och inte bara kliva ut och säga det är över, utan han drack ju liksom 2 kubik när han stod där. Han måste ju pissa hela natten. Man har ju 10 stopp.
Att de ska ju bussa hem en natt och stanna innan de kommer till Hörnefors som är 2 mil söder om Umeå. Han stannar för Komchenkos första pisspaus. Men han är otroligt bra. Det är det vi vill komma till.
Det är han. Och sen säger ju Anton Blomqvist varje gång vi påtalar, så säger han, ja, men vi har bra försvarsspel också.
Ja, men vad säger det då? För jag menar, Claes Endre som ju nu är i Björklöven, han har gjort, han började säsongen bra. Nu hade han väl kanske någon puck idag han ville ha, men han såg ut som en miljon i fjol i AIK. Jag skulle vilja säga att, utan att vara hård mot Claes, att han var bättre i AIK än var i Björklöven så här långt. Men det finns ju en väldigt, väldigt bra målvakt i Claes Endre.
Jag konstaterar att det är en delad sanning, om det finns något sätt om det, man kan uttrycka sig så. Men jag tycker att AIK spelar bra försvarsmässigt. Jag tycker att man ligger rätt och man är rejäl där. Men sen har man ju en sista utpost, för alldeles oavsett vilket försvarsspel har så släpper du till situationer. Och där tycker jag att
han fick ju hyfsat skitlägen. Han har ju, känns som allting studsar på hans medspelare in i
dem. Ja, men båda målen Löven får idag är ju självmål.
Ja, rena självmål. Ja. Som inte finns i hockey förvisso, men det var ju självmål. Ja. Det går inte att bli tydligare än vad det var.
Men summarum där så säger jag, Komchenko har varit väldigt viktig. Han har ju bäst stats också i ligan.
Ja, Helgensmed hade bättre inför idag, men jag tror att han gick, ja, i och för sig.
Nu, där har vi också
han har ju också varit otroligt bra.
makalös resa.
Ja, där trodde man ju verkligen att Lars Wolden var solklar detta. Men,
ja, det tror jag att var på alla sinne. Och Helgen Smeds kom väl, som har varit runt division 1, ja, inte riktigt fått det att lossna. Väldigt övertygande säsong.
Där känns det också som frukten av ett väldigt bra försvarsspel som Karlskoga har, för det har man ju tryckt på under lång tid, ja, Johan Sjogo och, ja,
absolut. Och det är, jag tror rent generellt överlag, det är ju sällan du har ett klappkast försvarsspel.
Och en superbra målvakt.
Nej, utan det går ju lite hand i hand, men just den här förmågan tycker jag att göra de här avgörande räddningarna som de bästa målvakterna. Jag såg Troja Västerås häromdagen, Troja och powerplay i slutet på matchen och skapar några jättebra möjligheter. Där gör ju JG några makalösa räddningar, så att de blir ju på något sätt, det är tungan på vågen.
Ja, verkligen. Vi kan prata mer om Karlskoga så småningom, men vi måste ju också beröra den här powerplay-varianten som AIK har. Och jag menar, det kan ju omöjligt vara så att vi avslöjar någonting nu när vi ser den här passningsvarianten i powerplay. Max Lindholm över till Semjonov, så han måste ju ha gjort 5-6-7 mål sådär.
Om vi nu avslöjar det, då är det många videocoacher som skulle få sparken med detsamma. Sen är det ju så här, jag möts ju av en frustration ofta, det är samma Henrik Björklund, hur kan han få stå där? Patrik Karlqvist i Oskarshamn, det är lätt att säga, man vet ju att de ska skjuta. Men problematiken i ett powerplay är ju att du släpper ju alltid någon. Och skulle du låsa en där, så har du ju indirekt krypet ner till 4-3. Fortsätter du på det sättet, så är det någon som är fri. Så att det är inte fullt så enkelt i praktiken som det är i teorin. Men just i Semjonovs fall så tycker jag att det är märkligt att man inte riktigt har koll på att det där ska komma. Ser det ju ut som.
Nej. Jag måste, innan vi lämnar AIK Björklöven, vi ska prata Björklöven också och komma vidare, men jag tycker att det var väldigt kul att vi fick prata om Jerry Fitzgerald idag. Är de som inte såg tv-sändningen idag, så är det ju, det här blir ett ruggigt sidospår och på tramskontot får vi säga. Men Jerry Fitzgerald är alltså trilling. Han har alltså ytterligare två
bröder. Bara där tycker jag att det är fascinerande.
Ja, han är trilling. Det är ju otroligt ovanligt. Och det händer ju väldigt sällan. Jag har ingen statistik. Det är inte en sån podd. Det är inte en förökningspodd om vem vi spelas in på kvällen. Vi ska nu prata om hur går det till när du skapar tre.
Nej, okay. Inte bara en. Inte två.
Ja, vi kallar dig expert. Harald Lyckner. Harald var go-to guy i allting. Nej, men nog om det. Men inte nog med att han är trilling. Han har ju också alltså en karriär som barnskådespelare. Vi sa ju det. Han har ju, nu ska jag uttrycka det. Han har alltså spelat tillsammans med sina bröder en film som heter Super Babies, Evil Geniuses.
Ja, det går inte att säga med ett rakt ansikte. Men min fråga, har du sett den här filmen? För ni började prata om det i våran, kan vi kalla det för arbetsgrupp då, Simon-gänget. Ja. Så kände jag så här, den har jag inte hört talas om.
Nej, det är något positivt besked.
Ja, han har, fick ingen Oscar.
Nej, det fick jag. Jag tror att det hade en av de sämsta betygen som jag sett på IMDb i hela mitt liv. Det är en sån här videofilmsdatabas där de betygsätter filmer. Den hade så här, ja, så dåligt betyg som man typ kan ha. Men han var så tre år som spelade han som barnskådespelare med det här då, tillsammans med sina bröder. Och de gjorde ändå...
Det var först Super Babies. Och sen kom någon som sa efter 5 år, ja, men vi gör en till. Nej. Jag ville vara med på det. Alltså, vi gör en till. Evil Geniuses 2.
Finns det ens någon uppföljare som är bättre?
Nej, frågade ju vilken som var bättre än 1 eller 2.
Och det är ju, han var 3 år gammal här, så jag tror att han kan skratta åt det, och sen var det typ 7 när han gjorde. Jag tycker jag var fascinerad att han gjorde en uppföljare.
Ja, det visar ju att de har en bakgrund i en annan värld också.
Nog om det. Så vi har nått punkt på den historien. Ja. Till Björklöven då. Ska vi samla oss här. Men Björklöven, från skratt till, ja, det var ju inte skratt som var, nu svänger det snabbt här. Björklövens fans, Green Devils, gick ut i måndags och kritiserade, och de var inne på, de skickade egentligen en öppen kommuniké där de sa att de var missnöjda med hur Björklöven agerade i matchen mot Almtuna och matchen mot Södertälje. Där Björklöven då förlorade mot Södertälje och hade en 4-2-ledning mot Almtuna. Så där Almtuna vände och vann matchen i förlängning. Och Det var ju innan matchen mot AIK. Och det blev irriterat, kan man lugnt sagt säga.
Jag kan förstå att det finns en frustration när man spänner bågen som Björklöven gör. Björklöven är en klubb som, om jag ska vara liksom hård, inte har haft framgång sedan 1987 när man vinner ett SM-guld. När jag varit lite småkär, ska jag ju erkänna, i Matti Pauna var min stora idol i Björklöven. Tyckte de var bra, de hade snygga tröjor och sådär. Sen har det ju varit en svajig resa. Man har varit högt och man har varit lågt. Man har varit nere i ettan och man har klättrat vidare. Men det Björklöven gör nu tycker jag är uppfriskande. Man vågar satsa, om jag pratar liksom inför säsong här, och man har skaffat sig ett bra underlag. Det verkar som att ekonomi och så är i ordning. Så det finns någonting trovärdigt över det Björklöven gör. Det enda som kommer med det som man då behöver leva med, det är att kravbilden ökar. Måste prestera. Och det tycker ju uppenbarligen inte supportrar att man gör på rätt sätt. Och det är ju det som har väckt kritik.
Det ska ju också sägas att Björklöven har en historik av att de har haft det kämpigt. Jag menar, de blev tvångsnedflyttade i division 1 för någon massa år sedan, med tack vare att ekonomin var körd i botten. Man har sen då kravlat sig tillbaka. De har två raka år fallit på målsnöret i SHL. Första året var det inställt när de, ja men de slog ju rekord i svensk hockey, antal poäng i grundserien, och var ju helt överlägsna i grundserien. Sen var det en finalserie mot Modo där Adam Tambellini blev skadad i den andra matchen, när Modo vann ju första, Björklöven vann andra, Tambellini skadad, och det var ett, ja, en finalserie som vi aldrig fick se slutet på, inte ett kval heller, där Oskarshamn och Leksand ju klarade sig undan att behöva spela det kvalet. Det ska också sägas att det har varit kämpiga tider i Umeå, där de har börjat få se en medgångsvåg nu under Per Kente, Anders Blomberg, vdn, som har växt framåt, där de har ett spännande lag på pappret och haft det i flera år. Och som du säger, kravbilden har ju skruvats upp ordentligt. Kravet är ju inte för Björklöven längre att gå till slutspel. Kravet för Björklöven är ju, som de själva säger, de ska gå upp, och då ändras ju kravbilden. Sen är det ju inte kris. Alltså jag menar, visst, nej, de är fyra i tabellen. Det är inte kris. Nej. Men det är att det är ett powerplay som ser svagt ut, sett till prestation och sett till effektivitet. Och de har ett spel som har sett oengagerat ut mot lagen längre ner i tabellen framförallt. De har ju varit bra mot topplagen. Men jo, det är ju det som gör att frustrationen kommer. Att det är liksom, när andra lag, HV, åker och hämtar tre poäng, så gör inte Björklöven det på samma sätt.
Nej, och det jag märker också när man, när vi pratar med tränare och så, intervjun, hur Hans Wallson resonerar på ett lite annat sätt. Han försöker avdramatisera, och det kanske man gör i egenskap av tränare. Jag vet själv att jag har varit liksom under prövningar där man tycker att man försöker ändå se det positiva i det. Men jag tror inte man ska värja för problematiken riktigt. Och det som vi var inne på under sändningen och som jag kan förtydliga här och nu är att jag tycker att, vi ska komma ihåg en sak först. Björklöven har 11 utländska spelare. 7 nordamerikaner, man har 3 finska spelare och man har 1 norrman. Det är ett stort antal, och problematiken med det kan vara, för det här, jag har haft så pass många importer genom åren så jag vet hur de fungerar, i synnerhet nordamerikaner. Många av dem är fantastiska att ha att göra med, men det förutsätter också att de går bra. De är inte här för att de ska uppleva landet och besöka fina platser och må bra. De är här för att leverera och prestera. Kravbilden kommer från klubben, från supportrar, men de vill också ha en hög position. Och jag upplever när vi diskuterar istid, alltså time on ice, speltiden på Björklövens nordamerikaner, att här tycker jag att man har fel. Man har 5 man som är under 15 minuter av de här nordamerikanerna, eller 4 kanske. Och det är ju då, innebär ju då att du är en tredje, fjärde linaspelare, vilket kommer in på nästa resonemang. Som Per Kente svarar i intervju med dig, som Hans Wallson säger till mig, vi har byggt laget med 4 bra femmor. Jag ser en stor utmaning i det. Jag ser svårigheter med det.
Och du har ju varit inne på det, vi kan ju komma till den slutsatsen med det. Men det har ju också att göra med, nu har ju Alex Hutchins utanför laget, Tyler Nanny som ju har kommit in i Björklöven, var också utanför laget idag. Man säger att det är av konkurrensskäl, och Alex Hutchins är ju rakt av petad idag helt enkelt. Och vi pratar ju med en hel del röster som är runt omkring arenan, och det har ju ifrågasatts, nu säger jag inte att Alex Hutchins är boven i dramat, utan jag säger bara det att det har varit ifrågasättande från fansen gällande inställning. Jag tror inte att folk åker till en match för att ha dålig inställning. Det tror jag ingen tror, utan det handlar väl helt enkelt om att göra det lilla extra. Och det är väl också en grej som hör ihop med publiken, att man behöver de där extra procenten, för det är inte att åka till Talmtuna som har kämpat för sitt liv och bara hämta 3 poäng.
Nej, och jag tror så här, det kan man tycka vad man vill om, men de här nordamerikanerna eller de som ska vara stjärnor i hockey generellt har kanske ett större behov av den stimulansen du får av publik och tajta, täta, tuffa matcher. Men det som jag blir liksom lite förtjust av är ju, det är ju andra spelare i Björklöven som jag tycker liksom har varit väldigt rejäla under säsongen och som har gjort mycket som har varit bra, som jag tycker att, jag menar, William Eriksson till exempel, en sån spelare som gnuggar och kör alldeles oavsett om det är publik eller inte, om det är Almtuna eller HV man möter. Axel Ottosson har jag tjatat om förut, som jag tycker är samma sak, och de visar ju alltid en karaktär. Och jag tror att det som man som supporter, det är någonting jag har lärt mig och som jag har pratat mycket om, att med mina spelare i lag jag tränat, vi ska alltid kunna liksom maxa vår prestation. Sen om vi har en sämre dag, men vi ska alltid ge vårt 100% för idag. För när folk går ut i bilarna eller till cykeln efter match, eller de slår av tvn, så ska de känna att fan, det var torskligt. Jag förstår att man är besviken, men man ska ändå kunna känna att de gav allt de hade. Det fanns liksom en attityd, de blockar skott, de är snabba i bytet till båset. De här små signalerna som för mig som tränare liksom visar att du har karaktären, det saknar jag på vissa händer och fötter.
Vi ska säga till positiva kontot också idag att Vete Vainio är tillbaka, och han ser ju under stunder ut som en rund miljon. Alltså just det här, han pauseringsfinter, han håller i pucken. Han har ju knappt spelat på hela säsongen. Där har de ju, det är ju ett nyförvärv rakt av. För han spelar 6 matcher i början av säsongen. Sen har han ju varit skadad i princip hela säsongen. Och varav nu, när han kommer in i powerplay, så ser du att där har de ju verkligen en första backenback som är i topp i den här ligan. Så det finns ju på det positiva kontot. Sen tycker jag när Olle Liss gör det där målet, det ser man ju på honom. Efter det så ser han ut som att han är bäst i ligan. Jag menar, han dribblar, spelar, han är livsfarlig i varje skott som kommer. Och får de igång honom också. De har ju liksom ett sparkapital som kommer. Så det finns ju säkert en ljus vår kring Björklöven. Men det är ju också... Jag hörde ihop med att sådana spelare ska börja prestera. Vete Vainio har ju inte kunnat prestera, när han varit skadad såklart.
Nej, Vainio tycker jag också ser bra ut. Jag uppträder med pondus, det gillar han. Har liksom, det finns en beslutsamhet i hans spel. Sen det här med självförtroende tycker jag också är en intressant aspekt, för att Björklöven ligger 4 i serien. Björklöven har fina förutsättningar i mångt och mycket. Hur ska spelarna då som är i Södertälje, i Troja eller vad det nu månne var för lag? Du kan liksom, jag förstår att det kan vara pressen som stör lite grann för Björklöven-spelarna, men det borde inte vara en liksom bortförklaring, åtminstone i Björklöven, att man liksom inte har självförtroende. Sen kan det vara enskilda individer. Olle Liss är ju en sån som behöver göra mål.
Ja.
Och när han gör ett skitmål idag, som vi får kalla det,
ja,
så är ju han en meter längre sen. När de plockar keepen på slutet, han bombar och skjuter med ryggen till nästan.
Han ser ju livsfarlig ut i allt han gör.
Så att visst behöver de få upp det. Det kan vara en förklaring till powerplay, att man inte liksom känner sig... Fast jag köper ändå inte det. Nu går jag emot mig själv. Lät som någon debattör, men jag debatterar med mig själv just nu. Men man är mest effektiv av alla lag i ligan. Man gör flest, har gjort flest mål. Men man har ett väldigt svagt powerplay. Jag menar att det kommer ur en otydlig arbetsfördelning. Man har för många att välja på och för få som är givna. För ett bra powerplay bygger på att det ska vara ett antal spelare som, med undantag för någon som åker ur, att det ska finnas en konkurrens. Men du ska omöjligt kunna ha 20 spelare som slåss som powerplay.
Nej, och då kommer vi in på det där att det är för många kockar som ska bestämma vem som ska röra.
Och jag tror att det behöver vara ännu tydligare, både ledarskapet i båset och på isen. Vem gör vad? Ta de rollerna, fördela dem. Vi kan inte ha alla människor spela powerplay.
Det ska också sägas kring Björklöven, som vi var inne på statistiken. Vi kan bara dra den om man inte har sett det i sändning eller i sociala medier. Det är så att Björklöven har sett till både Hockeyallsvenskan och SHL näst bäst effektivitet, skotteffektivitet. Alltså flest skott av de som har skjutit mot mål som går i mål, förutom Modo i svensk elithockey i spel 5-5. Men som enda lag i hela svensk elithockey, även om man inkluderar NHL, så är det ju väldigt ovanligt att du är bättre effektivitet i spel 5-5 än vad du är i powerplay. Alla lag i Hockeyallsvenskan och i SHL har en högre skotteffektivitet i powerplay Björklövens är alltså flera procent sämre och överlägset sämst statistiskt sett i ligan och i SHL inkluderat. Och det säger ju någonting att det sitter ju mellan öronen och i arbetsfördelningen som du är inne på, att vem ska göra det? För Olle Liss-frågan, det behöver kanske inte ta igen, men det är ju alla som ser det utifrån tycker att han ska spela powerplay, men det finns ju också fler. Mm. Vem ska göra det? Bestäm, som du var inne på, vilka som ska göra det och sätt dem för att lösa det.
Ja, det är vägen fram och det finns ingen anledning att, jag tror att det är viktigt i ett sånt här läge för ett lag som Björklöven, för att vi ska komma ihåg en sak. Powerplay kommer vara, eller special team överlag, PP och box, kommer vara väldigt viktigt i ett slutspel. Det är jämna, täta matcher, då måste du kunna avgöra på att göra en kasse eller två i numerärt överläge. Kanske bara släppa en. Och det där måste Björklöven jobba med. Man kan inte bara rycka på axlarna. Nu tror jag inte att man gör det, så det är inte någon kritik på det sättet. Men man måste finna en väg ut till ett bättre PP. Annars kommer det vara jättejobbigt att spela slutspel.
Har vi satt punkt på den matchserien, så kan vi gå vidare till övriga lag. Vi var inne på Karlskoga lite kort där, men vi måste gärna beröra hur stabila de är. De tar en ny seger idag, 4-0 mot Mora som har känts vara på G. De nollar Persson, Ljunggren och Måns Karlsson som har varit stekheta den senaste tiden. Och tar ytterligare kliv, nu trea med ganska god marginal till Björklöven. Det skiljer 9 poäng mellan trean Karlskoga och ner till fyran Björklöven. Och Karlskoga, du sa det i sändningen idag, det är kanske Hockeyallsvenskans formstarkaste
lag. Hade slutspelet börjat idag, eller imorgon, det är dumt att spela två matcher i rad, så hade jag sagt att Karlskoga kommer att gå upp.
Det är så illa. Så illa menar jag inte. Nej, men det är så starka papper helt enkelt.
Jag tycker det, för att det finns också en harmoni som lyser kring Karlskoga, tycker jag. Både i sättet man spelar rent spelmässigt, men också som grupp. Där tycker jag det är tydligare roller på vem som ska göra vad. Sen att det kanske inte är på pappret det bästa laget och man har inte mest resurser. Men tydligheten finns där, arbetsfördelningen finns där, man har bra målvaktsspel, två stycken, man har försvarsspel, släppt in färskt mål. Jag älskar att få säga det ordet som våran kollega Lena.
Det är Lena Sundqvist som har påminnt om det. Ja. Man gör inte minst mål, för minst en storlek också.
Precis, utan färskt mål. Sen har vi ifrågasatt ert offensiv lite grann. Men då har man plötsligt börjat vunnit matcher och man gör mål. Vi pratar om att några skulle ta rygg på Björklund och Lilja till exempel. Och Fransén gjorde två mål den senaste matchen. Så att Björklöven, höll jag på att säga nu, Karlskoga menar jag givetvis, exakt, har en väldigt positiv trend just nu.
Och som du var inne på, en fullständigt stekhet målvakt i Helgens med.
Ja, och då så vet vi att Volden är bra.
Ja,
så att Karlskoga sitter bra till just nu. Och sen är det ju liksom något speciellt att vara, så hela den här, det har vi, kan vi ha ett helt avsnitt att prata om, så liksom attityden och det som finns runt Karlskoga. Tänk dig där när publiken får släppas på.
Ja.
Jag har varit där så många gånger, inte minst med Oskarshamn, och spela matcher och fått uppleva alltså saker och ting. Jag vet att i en kvalserie, eller kommer du ihåg att det fanns något som heter förkvalserie?
Ja, det var länge sedan.
Så kom vi dit, vi var rökta, vi var liksom körda, vi kunde inte ta oss vidare till kvalserien. Medan Karlskoga ledde den. Vi åker till Karlskoga, vinner den matchen, trots att det var betydelselöst för oss. Vilket gjorde att, om jag tänker rätt nu, det var då Örebro gick upp. Örebro vann och kunde på så sätt ta sig upp vidare sen och gick upp. Och alltså det, folk är ju på ett sånt vansinnigt vackert sätt fullständigt galna runt matcherna där. Det här lite mentaliteten som är mer på landet. Jag som är lantisk själv vet liksom vad det betyder. Bli uppriktigt, det är några promille i kroppen. Och du vet att vi hade en intervju efter det var, vi har satt med Gide och Lenny Eriksson tränade Karlskoga. Och vi står i den intervjun och jag får någon fråga, liksom jag kände att jag skulle vara lite respektfull mot Lenny där. Så kommer det någon rusandes ner och vrålar på den härligaste av dialekt ett könsord som bara ska rätt in. Så mitt i meningen fick jag liksom stanna upp. Sen gick den här iväg. Det var inte mer med det. Det var liksom inget hotfullt, utan det bara kom ur honom. Jag tittade på Gide och så fick jag liksom vidimerat av honom att ja, han skrek faktiskt så. Så att för mig är det lite grann Karlskoga att det sker saker och ting och de backar upp sitt lag på ett jädra härligt sätt. Så att det ska man också sätta på Karlskogas fördelskonto.
Det, sen har de med den här långsidigt ståplatsläktaren där i betong och när det börjar skallra och det är fullsatt där inne. Det är ju knappt att jag minns hur det var, för det var ingen publik i fjol. Men nej, det är ju otroligt det... när det väl är fullt där, då är det ett jädra drag där inne. Och på tal om det, de gillar ju inte Örebro för fem av Karlskoga.
Jag vet.
Jag var på en golftävling som sagt i Karlskoga i somras. Det var bollen innan mig, så körde de bara hata Örebro i golfboll. Jag tänkte, det är ju på golfbanan. Jag har väl ingenting med det här att göra.
Jag tänker så här, det finns ju en saying liksom i hockeyn att ingen gillar Karlskoga. Men jag tror inte Karlskoga gillar någon i sin tur.
Nej.
Alltså, så de är ganska trivsamma med det där. Och de har ju hittat en, snack om att ha en identitet i hockeyns värld.
Ja, verkligen. Det är väl kanske, jag höll på att snudd säga att det kanske är den tydligaste identiteten vi har i hockey-Sverige är väl Karlskoga.
Ja, toppgäng åtminstone. Jag har inte svårt att släpa fram ett alternativ.
Jag kommer inte på någon som så här, direkt du säger lagnamnet, att man förknippar den med någonting. Att ett lag som så tydligt står för någonting som Karlskoga gör.
Däremot tycker jag inte att de längre står för det som var griseri.
Nej, det finns ju finspel.
Jag vet att man hade någon presentation ett år, det var när Termell var tränare där. Så skulle varje lag presenteras med en så här cool video. Då var jag i Oskarshamn, vi hade Håkan Juholt som stod och
pratade. Alltså partiledaren?
Ja, alltså. Tänkta statsministern, ja, som exakt. Fick avgå. Han hade några fina ord. Håkan och jag är lite tjenis, ska du veta.
Är ni tjenis? Du
och
Håkan Juholt?
Ja, jag har varit med i ett lokalt quiz, kan det vara På spåret, typ i ett köpcenter, jag och Håkan Juholt.
Håkan Juholt?
Ja, det är lite mer. Han är ambassadör i Sydafrika numera. Vi lever lite olika liv, men...
Jag vill höra mer om det där.
Ja.
Vad är det för köpcentrum?
Flanaden, dödens väntrum kallas det. väldigt mycket äldre människor som ligger mitt i Oskarshamn, och där hade vi ridtränaren, typ tennistränaren i stan, och jag och Håkan Juholt och någon mer lokal celebritet. Håkan var lite över oss andra, ska jag säga.
Man skulle vilja klippa in det live.
Ja, hur fan kom vi in på Håkan Juholt? Nej, jo, de här presentationsvideorna, det skulle jag säga. Då hade Karlskoga gjort en där Termell och nu står det still, Frölundas tränaren, hans kollega Näslund, Kristoffer. Hade ju en video där, jag beskriver videon kort. Googla den om den finns på nät eller på YouTube eller någonting. Men då kommer de in i omklädningsrummet, ska ha genomgång, och så är inga spelare där. Och så säger Termell typ, jag vet var de är. Då åker de alltså ut till en bondgård, öppnar dörren in i en svinstia där det springer runt en massa grisar och bökar. Och så, nu kör vi grabbar, typ något så. Alltså fantastisk drift med sig själv. Ironi när den är som allra
självdistans,
vackrast. Verkligen. Så, nej, de är bra.
Ja, verkligen. Vi hyllar Karlskoga för deras prestation. Nu hade ju Mora en tyngre kväll. Men vi kan ta Mora också, som var motståndet där. De har ju också känt som att de har varit på gång ett tag. Och de har ju snackat om att ha den tydligaste första kedjan som man kanske kan hitta i hockeyallsvenskan, med Måns Karlsson, Daniel Ljunggren och Johan Persson. Måns Karlsson gjorde 5 poäng i en match i förra veckan. Var ju helt fantastisk. De nollas ju alltså idag.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och... Ja, och det kanske tyder på att Karlskoga är bra mer än att Mora skulle vara dåliga. Nu har inte vi sett den matchen. Men jag tycker också att Mora gör det bra. Samma sak där, jag var inne på lite med AIK. Jag tycker man har haft ett ganska bra tålamod i Mora. Johan Hedberg och Jan Lindmark har liksom varit väldigt konsekventa och avslappnade, förhållit sig till vinster på ett liksom mindre dramatiskt sätt och hanterat besvärligheter och förluster med liksom klokskap och jobbar för någonting. Så jag tycker att jag kategoriserar dem lite grann med det vi sa om AIK, att kan de ta sig in i ett slutspel så känns det som att de har lite nyckelspel. De har också ett powerplay som jag tycker känns som det mest, ska vi kalla det, ja, men okej, nu är det PP, de här gubbarna går ut, vi sätter fart på puck, vi vet exakt vad vi ska göra och vi gör det gång efter annan och man levererar. Det är ju sådana här vapen som kommer att göra skillnad naturligtvis, så att Mora har varit bra.
De ligger ju i ingenmansland, AIK och Mora. Det har länge varit ingenmansland, men det är ju faktiskt bara 6 poäng från Mora och AIK upp till Västerås som är sexa, och en av Västerås någon match mindre spelad, men ändå så jagar de ju verkligen där just bakom.
Det gör de, och även om de inte skulle nå hela vägen fram så tror jag att det kommer kunna vara ett bra, alltså ingen vill slida in i ett slutspel liksom, vi klarar det precis, för då är det ofta en negativ form. Sen kan du inte varva upp för tidigt, för det är orimligt att tro att du ska liksom ha 25 raka matcher där det bara ska gå som tåget. Men om du kan pricka formen, för det är det de här lagen, samtliga lag strävar efter, att vara som bäst när det gäller som mest. För det är väldigt lätt bland alla dessa förbannade experter i TV att döma för tidigt. Och jag är ju nu en av dem som ibland kommer på mig själv att man har lite förstånd. Du har själv stått i båsen och vet att ibland får du hantera besvärligheter. Du måste kunna förlora matcher utan att det liksom brakar ihop. Så att jag tycker att lagen som AIK, som Mora och som några till som kommer att...
Västervik. Lyfta,
ja, Västervik har ju sämre form. Och det känns som att de... Jag ska inte säga att de...
säljer av.
Ja, men det finns ju, de har ju gjort det. Ja. Och det kan ju vara rimligt såklart att göra det. Men kan du liksom lyfta lite nu så har du mycket vunnit.
Emil Jörsson var ute också och sa det att de hade ju tackat nej till bud på spelare. Nu var det ju dessutom så att inför dagens match så saknades det ju vissa ledande spelare i Västervik, vilket såklart gör att det spär på ryktena då, om det ska vara så att Modo har köpt loss en ersättare till Modig som har kommit in från då möjligt Västervik. För de har ju, även om Emil Jörgensson säger att de har tackat nej till spelare, så har de ändå öppnat den dörren i försäljning av Miles Powell. Och det gör det ju så att då blir man ju konspiratorisk direkt man ser att de saknar spelare. Nu var det ju så att Skyler McKenzie spelade inte idag. Jag stämde av med en rapport från Västervik inför dagens match och hörde ingenting om att han inte skulle spela. Det har inte, när vi spelar in det här, det kan ju ha hänt någonting när ni lyssnar här, men det är ju lätt att bli konspiratorisk att han ska någon annanstans också.
Ja, absolut. Där har ju du är ju mer journalist. Du är ju journalist, det är ju inte jag. Jag utger mig inte för att vara någon journalist heller. Jag är en lallare som är med och tycker till lite. Men du har ju näsa för det där på ett annat sätt än vad jag har. Och du satt ju och spekulerade i
förra podden. Ja, då sa jag att det var ett alternativ där.
Ja, det känns ju som att du börjar liksom agera lite sportchef här.
Nej.
Fördela spelare. Men så kan det ju naturligtvis vara, men jag väntar tills att det är bekräftat. Men för mig, Västervik, alltså de har ju gjort en, tycker jag, överraskande bra säsong ändå så här långt. Men jag tror inte att de är nöjda. Jag tror inte att spelare, ledare tycker liksom att men nu har vi klarat oss och vi ligger hyfsat till, utan de kommer naturligtvis också jobba på det. Jag tycker att det finns en hel del liksom spets när de är på humören. Sån som Viktor Öhman hävdar jag fortfarande, när han vaknar på rätt sida och solen står på rätt plats och livet leker, då är
månen i paritet med
Jupiter. Då är han förbannat bra.
De förlorade idag när vi spelade, men vi säger onsdag då, alltså Västervik Kristianstad 3-7. De vann ändå skottet med 36-19. Vi ska ju se det, vi har inte sett den här matchen, men vi har ju sett höjdpunkter från den och lite sammankopplade röster från de som har sett den här matchen, och vi har även sett highlights. Kristianstad imponerade med 7-3 seger där. Det var ju en puck som ju verkligen slog ner i veckan. Jag var och kommenterade Växjö mot Malmö i lördags tillsammans med Staffan Kronvall. Och då hade ju fortfarande Kristianstad lånat ut Rickard Olsén. Nu är han tillbaka i Kristianstad. Men istället har man då släppt Amil Krupic, som förra säsongen var i AIK, som har gått till Växjö för resten av säsongen. Man har lånat ut honom, som jag förstått det, och hoppas på att han ska vara tillbaka till nästa säsong. Och där är ju samma sak. Det skickar ju också, om än Det finns säkert en bra förklaring i Kristianstad varför man väljer att släppa Amir Krupić, och det kanske finns en väg till att bli ett ännu bättre hockeylag utan Amir Krupić. Men det skickar också lite signaler sådär att, som utomstående så undrar mig, varför släpper man en ledande back mitt under säsongen till ett SHL-lag?
Om du ställer frågan så ska jag också säga att du gav svaret alldeles nyss. Och jag menar i den på så vis att det kan, det som ibland är, alltså vi diskuterar det här med Modix till exempel, som lämnade Modo, så var det många som reagerade. Det blir ju liksom anmärkningsvärt.
Timing och sånt som när det kommer.
Men som, om jag pratar som tränare för en kort stund igen, så har det hänt och det kommer att ske igen. Där det som för andras ögon kan uppfattas som märkligt är inte så dramatiskt. Och att det kanske ibland är nödvändigt att gå skilda vägar för att man har inte fullt samma syn, eller man är inte fullt anpassad i spelet eller gruppen eller vad det nu kan vara. Så att jag tror att det är svårt att få den fulla sanna bilden av det. Jag tänker att man får förlita sig på att de inte gör någonting, åtminstone inte med ont uppsåt.
Nej. Jag vill backa bandet lite grann till en vecka tillbaka. Vi var ju och såg HV71 mot Västerås där. Vi ska komma in på HV71 i det här också. Som ju idag hade tillbaka både David Ullström och Simon Önnerud i en nykomponerad kedja tillsammans med Måns Lindbäck. Vi kommer till HV alldeles strax. Men det jag slogs av var ett litet orosmoln kring Västerås IK. Nu fick man förvisso Wikman klev av, William Wikman, han var inte med, han spelade ju bara en period i princip. Anton Svensson spelade bara några minuter innan han fick den här smällen från David Ullström och klev av. Sen saknar man också Jimmy Jansson, den viktiga backen som är ju både en ledare i laget, lagkapten, och dessutom en stor ledare i gruppen som vi vet. Men Västerås, jag fick lite orosmål när jag stod och såg i Västerås. Västerås är ett lag som har ju en förkärlek att börja fokusera väldigt, väldigt mycket på annat än ishockey när det går lite emot.
Västerås har tagit kliv, tycker jag, under säsongen som jag ser som nödvändig om man ska liksom vara med bra i ett slutspel. Jag tycker man har hittat ett sätt att föra sig rent spelmässigt. Jag tycker man har bra intentioner i det offensiva, man har hög fart i sitt spel. Jag tycker man skapar möjligheter. Det hockey med sig, ja. Man har också spelare som har börjat producera och leverera, som ligger i poängtopp. Inte bara liksom, ja men de är med i absoluta toppen. Men jag håller med dig. Någonting är det som inte stämmer alla gånger. Jag tycker att man tappar fokus. Jag tyckte i den matchen när det varit lite mer intensivt, så tyckte jag att HV vann den striden. Det mentala spelet också.
Ja, de fick ju Västerås att fokusera på annat än matchen. Ja. Det blev väldigt mycket domslut. Det var väldigt mycket munhuggningar mot andra spelare. Och där kanske ledande spelare i Västerås munhuggs väldigt mycket med spelare i HV71 som uppenbarligen var ute efter bara egentligen får de att störa sig på det och inte fokusera på sin ishockey. Rollfördelning som vi pratar så mycket
verkligen
om.
Det och kan man plocka bort stjärnorna i ett lag så har man ju vunnit, om det är liksom genom att använda välvalda, eller om vi ska kalla mindre välvalda ord. Sen höjer det till sporten, det händer överallt, men det är viktigt. Jag konstaterar så här, om Västerås ska ha en fin vår och ett bra slutspel, så behöver de kan inte vara varannan damernas, höll jag på att säga, ett gammalt uttryck, utan man måste vara bra dag efter dag efter dag, match efter match, och inte bara liksom ha någon uppstuds ibland och sen falla ihop.
Nu har de elaborerat lite grann också, de har ju splittrat kedjorna till exempel i den här matchen nu senaste mot Västervik, mot Troja i tisdags menar jag såklart, så spelar man ju Frycklund tillsammans med Alexander Lundsjö och Mattias From, splittat på Frycklund och Sötterberg. Sötterberg spelar andra kedjan med Mikael Hackarainen, den finska centern som har kommit in, och Bergman då. Så man håller ihop Zetterberg och Marcus Bergman. Sen Isak Skedung då, utan William Wikman. De har ju hållit ihop sen J16, hade jag på att säga. De är ju fostrade i Leksand båda två och hållit ihop länge. Med Anton Svensson och Filip Wiberg då, junioren som har kommit fram där. Men Västerås ligger sexa. Vi har sett topparna där. De är jättehöga. Verkligen hur höga som helst. De har en fantastisk målvakt i Johan Gustafsson. Ryttare fick vinna match här i veckan också. Men det är lite varningsklockor fick jag se i fredags.
Jag tycker också mentaliteten påminner om Björklövens. Alltså då menar jag hela auran i och runt klubben. Man har spänt musklerna lite, man har tagit sats, man har spetsat laget och man vill vara med och tävla på allvar. Och då måste det också falla på plats och det måste vara mer konsekvent än det kanske har varit i Västerås. Men återigen, som vi var inne på förut, både Västerås och Björklöven har ju faktiskt gjort det ganska bra.
Ja, och ligger och topparna finns där. Och det kommer att bli jobbiga i slutspel båda två oavsett.
Det gör det. Sen skulle jag säga förut att det som vi har varit med och sagt också att om det är topp 6 är liksom isolerat, det är bara x antal matcher kvar, det varierar ju för det haltar lite grann. Men skulle något av lagen klappa ihop, för säg att Västerås skulle hamna i, liksom, du förlorar lite för mycket och sen har du ett AIK eller ett Mora som skulle ta fart, så skulle det ju teoretiskt kunna bli ett drama. Så jag tror att man ska akta sig för att tycka att det är klart. Och då menar jag de själva där. Och det är ju heller inget bra om du går in i ett slutspel med liksom när tvivlen är för många och när frågetecknen inte rätas ut.
Jag kommer att tänka på, vi har ju glömt det. Jag nämnde ju det när vi var inne på Isak Skedung och William Wikvall. Vi hade utlovat någonstans att vi skulle ha veckans abris. Din imitationsförmåga tycker jag inte riktigt har kommit fram i ljuset. Nej. Du är ju en fantastisk imitatör.
Ja, det finns någon som påstår det. Men jag håller mig lite, jag tycker det här är för publikt. Men det kommer komma med tiden garanterat lite mer. Men vi slänger in en abris som jag kommer att tänka på. Det finns en presskonferens när han tränade Leksand och då satt de i ett omklädningsrum och då bam, pratade lite så här Abris, då var det jag vill hälsa TV.
Hur pratar han?
Abris, pratade så här Christer Abris. Jag vill hälsa TV, tidningar, radio men framförallt massmedia välkomna till den här presskonferensen, vilket då är en summering av de tre sakerna. Men Christer Abris är en legendar på så många sätt. Jag tar en till av bara farten nu.
Ja,
det var ju så här, Abris var J20-tränare ett år i Leksand när jag var J18-tränare. Vi pratar 20 år sedan. Och då skulle de åka söderut och spela typ mot Rögle, Malmö, kanske dubbelmöte. Och jag var ju då som sagt på J18 och jag hade också hockeygym och var ansvarig för det. Så var jag, man skulle åka på fredag morgon och bussen skulle gå där från ishallen och jag liksom började titta vilka som skulle åka med. Speciellt det här är ju för fan, han har ju, hur många backar det här? 6, 7, 8, 9, 10 backar. Vad är det frågan om? Och jag går ut, tar Abis, varför ska du ha med, han hade ju tagit från J18 då. Och då säger han, men det blir sjukdom på backsidan. Ja, så vad är det då? Men du vet, både Per, Arne och Kocken är sjuka så jag måste ha extra gubbar med. Och då hör till saken att det fanns en kille som hette Per Andersson, han hette Arne i andra namn och han gick hotell och restaurang. Så då hade vi liksom grabbarna sagt i ångestrummet, Abis, du har väl hört att Per är sjuk. Ja, Arne är sjuk var någon sa, och Kocken kallas han också. Så han tror att det är tre man som är sjuk när det själva verket är en man som är sjuk. Varpå han svarar med henne, så du kan inte åka med de här då. Per, de får lära sig åka buss. Så jag hade några äventyr med Christer och en fantastisk man. Men så de var 10 man på den där bussen ner till Ängelholm och Malmö. Fick lära sig åka buss, fick inte ens byta om. Men så var det med det.
Ja, vi återkommer gärna till Christer Abris. Vad har du med för imitationer? Har du någon så här som du kan slänga ut bara rakt upp och ner?
För att göra en cliffhanger så har jag Torgny Bendelin, är jättebra på, denna legendariska tränare som var i HV71, AIK, Leksand, från Gotland. Men vi spar den som en liksom, den
håller folk på halster.
Japp.
Lyssna på femte avsnittet av Ringside. Finns också nu på sociala medier. Nu låter det som Nile City.
Jag ska också tillägga att det finns en SHL-tränare idag som jag och han, vi imiterade, och det sånt här är ju lite, som tränare så vet man att spelarna kan väldigt lätt driva med sina tränare. Det är som chefen på jobbet, du liksom, om du använder samma ord eller du uttrycker det på vissa sätt så där. Men jag och den här, vi namnger inte honom nu, vi imiterade våra två gemensamma tränare på en julfest, vet jag, som junior. Och jag hade dåligt samvete ett tag för det när jag började bli vuxen. Att gjorde, det var inga dumma saker om dem, men vi liksom pratade precis som dem. Jag tror till och med vi satte på oss likadana kläder som de hade. Men nu när jag själv är äldre och är tränare så vet jag att det hör liksom till. Det får man faktiskt bjuda på.
Jag sa det. Vi ska hoppa in. Vi har tänkt att vi ska försöka väva in lite mer tittarfrågor också. Vi har ju varit väldigt, väldigt, väldigt dåliga på det. Och ja, den enkla förklaringen är att vi har surrat för mycket. Så att det hade blivit...
Av någon anledning så kan vi prata.
Ibland i alla fall. Det kan ju hända att det sker. Men det ska ju också säga att vi vill väva in mer frågor. Vi vill att ni ska känna er mer inkluderade, ni som lyssnar. För det är ju kul, det är många som hör av sig. Det är kul att ni får göra er röst hörda. Så vi kommer till lite tittarfrågor. Jag säger tittarfrågor, jag är ju dum i huvudet. Det är ju
välkommen
lyssnar
till, vad heter det här, Café Umeå? Vad heter det? God kväll.
God kväll.
Ja.
Jag tänker att vi måste ha lite mod och Södertälje också. Vi ska försöka att summeras så snabbt som möjligt. Men HV71 sätter ihop en väldigt spetskedja idag. David Ullström tillsammans med Simon Önerud och Måns Lindbäck. Det känns ju som en väldigt spännande kedja. Vinner med 8-2 mot Vita Hästen idag, så någon form av statement får vi ändå säga att HV71 satte ner i onsdags då, för er som lyssnar på det här fredag eller framledes.
Jag vill ju tro att HV71 också har varit väldigt metodiska i sitt sätt att leva och träna på och vara på. De har en plan som de på något sätt verkligen har följt, och det kan innebära att du kommer till perioder när du har tränat intensivt eller korrigerat någonting. Så att jag tycker inte det har varit så dramatiskt kring HV71. Förr har man kanske sett mer av lag som har trillat ur, att det kommer liksom riktiga shitstorms under en säsong. Det tycker inte jag riktigt. Sen följer inte jag kanske vad supportrar och så alltid tycker och tänker eller läser sånt. Så jag gissar att kritiken finns där, för man förväntar. Vi satt ju efter matchen
vi satt på Scandic-lobbyn där, ja, med Elmia,
och tog en öl efter matchen i fredags. Och då smyger ju fram folk.
Ja,
var det
var en som ville lätta sina åsikter. Man kan ju egentligen säga att han var hyfsat kritisk till HV71.
Det kan vi säga. Och jag försökte ju liksom lätta upp det hela genom att säga ja, men det ser väl ändå rätt okej ut. Man leder ju liksom serien. Men jag hade inte mycket till, alltså han tyckte jag var helt ute och segla.
Det såg ut, jag trodde nästan han skulle dra på den smäll, ja, när du sa att det, men det ser väl hända ganska bra. Han var ju helt vansinnig.
Ja, var det. Och då tänker jag också så här ibland, det sker ju mig och oss att folk liksom söker upp oss i offentliga miljöer. Mm. För då tänker man att det där är någon jag känner igen. Nej, men det är ju dem. Mm. Det är ju dem på TV. Och så kommer man fram och så vill man prata hockey, och väldigt många är väldigt vänliga, så det är ju inget problem. Men den här mannen var rosenrasande över framförallt powerplayet.
Ja, han hade väl, jag misstänker att han hade någon under i västen, att han kanske hade haft en trevlig fredagkväll. Vi ska inte spekulera för mycket. Nej. Om det, men det säger ju lite grann också om vad fans upplever. Vi ser att HV71 som leder tabellen, och visst, de har haft sina prövningar om att de är utmanade och att det kommer att bli säkert kämpigt när vi kommer till ett slutspel. Men han såg ju ingen morgondag i princip. Han trodde att livet var slut och att HV71 skulle aldrig mer, de skulle ha ett mörrum nästa säsong.
Ja, och det som var problemet för honom, det var, jag vet inte varför han är så skräck. Kommer du ihåg vilka han sa, får vi dem, då är vi körda. Vita Hästar.
Ja, Vita Hästar. Han var livrädd. Men nu, ja, var han 8-2. Hoppas att han mår lite bättre idag.
Jag hoppas det. Och jag blir lika så här uppgiven som lycklig över när sådana hardcore fans verkligen går bananas. Men jag tycker, för att summera HV71, att det är inte så mycket orda om, de gör ungefär vad de ska, men behöver vässa formen lite till för att verkligen kunna. För jag tycker det har kommit upp lite utmanare. Vi har pratat Karlskoga, vi har pratat Mod, och det finns liksom lag nedanför som kommer ge sig fan på att rå på dem. Och vi har ju sett Modo till exempel i den matchen i Övik senast, man kom under skinnet på HV. Så att man har hittat svagheter hos varandra, vilket är fullt naturligt under en lång säsong. Men jag är inte topptunnor upprörd över HV71. Jag tycker att det de gör är relativt bra, och som jag började med att säga om HV, jag tycker att det känns som att de har en plan, och det är ett gott tecken när man följer den.
Det ska ju sägas också, när vi sitter här om en vecka, eller där vi nu sitter och spelar in det här, vart vi nu befinner oss i världen, så har ju det transferfönstret stängts. Ja. Och det är ju klart att när vi kollar till lyssna frågor så är det ju en mil. Jon ska jag inte säga, men Erik Johansson, Johansson 84 på Twitter, och det finns hur många som helst som alla säger egentligen, ja, men hur blir det liksom? Vilka ska värva? Ja. Det är ju den konstanta frågan nu, och men vi inte sitter på något svar. Det är Johan, Mr. Maddox Svensson, känns som att han kommer att botanisera i det här
han
på söndag kvällen.
Han
och Sanni sitter, ja, på distans, och Sanni har fått sin katt Messi att lugna ner sig, att de ska spela in. Då kommer de säkert att komma med något konkret om vilka som händer. Det händer ju Mark Rivik till Leksand, och snackar som ska David Rundblad komma tillbaka, ska Hellberg komma in och stå i mål i Växjö och så vidare. Så vilka ska Modo plocka in? HV kommer ju av allt att döma. Det finns ju ingenting som tyder på att HV inte kommer att värva. Jag tror att det kommer att komma in minst en spelare. Jag skulle nästan säga att två spelare skulle jag nästan räkna med om jag var en HV71-fan, att det kommer att komma in. Och det är ingenting jag har hört i Jönköpings län, utan det är bara min spontana känsla att HV kommer, de måste riskera att köpa sig mycket nu, för att helt enkelt, det är väl en rädsla helt enkelt, man måste täppa. Och kanske lite grann safea Att vi har ju i alla fall gjort allt som kunde krävas.
Men utbudet är begränsat, det vet vi om. Det som jag tror kommer kunna ske, jag såg några spekulationer kring SHL och nu DK har gjort att det skulle kunna ramla in. Så att det var Niklas Eriksson och Örebro som sa i någon, jag såg bara rubriken, jag är sån där som läser rubrik men sällan, inte alltid vad det
men
står i.
Men inte på djupet riktigt.
Nej, och då kan jag missförstå ibland. Men som jag uppfattade så var det liksom, men det kommer välla in folk. Det som kan hända då är naturligtvis att jag tror inte att särskilt många allsvenska lag värvar från KHL. Alltså nej, inte det, att Almtuna landar liksom en topptrio från KHL rätt in. Men det blir ju förflyttningar i hela systemet. Det är ju det här som rubbar. Och jag tror också att det kommer att bli spelare då över i SHL. Även om man inte släpper helt så man vill ha en lång bänk där också. Så kommer det att bli sådana förflyttningar. Sen att HV71 som vad vi förstår har resurser och som går för det all in och kommer att attrahera något spännande namn. Det tror jag också.
Jag ska säga det. Jag kommenterade med Staffan Kronvall i lördags. Han har ju varit 8-9 säsonger i Ryssland. Han har ju väldigt god kännedom kring hur det fungerar i rysk hockey. Och han säger ju det att det är fortfarande spelare. Om än de inte önskade till nästa år, så ska de ändå köpas ut. De är ju en del av lön som ska läggas ut fortfarande, för de får lön sista april om jag inte förstod det helt fel, vilket gör att det kommer att kosta väldigt mycket pengar. Sen kanske, ja men, Ejendal i Leksand eller de ser inga problem att betala en miljon för Marek Rivek, för de kan få honom för 2 eller 3 år framöver. Men det kommer att kosta otroligt mycket och det blir ju SHL-lagen främst. Jag tänker mig att Växjö och Evertsson kommer säkert att plocka där. Men det är exakt som du är inne på. Det här öppnar ju upp för Finland och Tyskland satt med trumf på hand. De som ska släppa spelare då, om än Tyskland har en rörlig liga. Den är inte stängd längre, vilket gör att man kan åka ur i Tyskland som jag förstått det. Vilket gör att de kommer inte att släppa spelare i samma utsträckning. Men det gör ju också att det finns ju en helt annan hylla att ta av för de hockeyallsvenska lagen. Med tanke på att SHL kanske tittar då mer på Ryssland och vad som öppnas upp där. Och de kanske tar från en högre hylla i matbutiken.
Vi kan ju konstatera att sportcheferna jobbar intensivt och hårt nu. Det kommer att vara liksom en tuff tid. Sen lägger jag fortfarande in det där vetot att det är inte bara en fråga om att handla bara för att du har fått lön. Alltså du måste betala hyran, du måste, om jag tänker som en människa gör, du måste handla mat, du måste lägga undan någon krona, betala försäkringar och så vidare. Men och det som är min poäng, du kan också köpa fel. Och jag tycker inte att det är så vanligt att du gör den här absoluta fullträffen den här tiden på året. Det finns en anledning till att du behöver en hel säsong för att jobba in spelare i ett system, för att lära känna dem, för att hitta formationer, det backpar, det liner. Så att man riskerar lite mer än vad många tror. Och jag ser det ofta vanligt förekommande, kanske mer på lägre nivå, men man har supporterinsamlingar och så. Det är jättefina tankar och det visar vilken passion de har. Men ibland känns det som att sportchefer och i viss mån också tränare får någonting i knät som, oj, det här måste vi använda. Det här måste vi förbruka. Det är som en sån här kommunal budget. Vi måste göra slut på pengarna, annars får vi mindre nästa
år. Måste handla i december, annars är det slut till nästa år.
Och det kan man ibland, man kan skaka om en grupp på fel sätt med det där. Så att det gäller att värva med förstånd, tydlig roll, att veta att den här spelaren ska vi sätta exakt i den här positionen och vi har koll på honom, vi har scoutat, vi har liksom, då är man rätt ute.
Innan vi lämnar de hockeyallsvenska, du har fått ett specialuppdrag det, ja. Vi kommer till det alldeles strax. Men Modo och Södertälje, nu vann ju Modo den där i förlängningen också. Ta ytterligare en stark seger. Scania-rinken fick ju fyllas. Det var dryga 5000 i Scania-rinken. Jag läste några profiler som, de har ju ganska offentliga profiler, några av deras stora fans, Andreas Häggström och Mauri Hermodsson.
Han har blivit så förtjust i.
Ja, han är en fin människa.
Varm röst.
Ja, han är ju.
Det var just GV såg jag. Det var så bra så jag såg det en gång. Till.
Han fick ju till och med GV att framstå som folklig. Alltså, GV är ju folklig, men GV blev ju väldigt varm och öppen, vilket var väldigt fint. Det kan
jag
prata
undrar om.
Om
han var där, den här, den första är så god. Det här klippet, den här supporten.
Ja, han är på alla matcher.
Han är det.
Ja, Bosse. Han är ju på alla matcher. Han fick ju, även när det inte var någon publik, hade de med att Bosse fick komma i fjol. Han fick ju sitta på sin plats.
Tegnell godkände det.
Ja, jag tror att det kan vara uppe på Tegnells bord, eller till och med ännu högre. Att det var så att Löfven fick godkänna att Bosse ska till Scania-rinken. Han var verkligen, det var någon match han inte kunde åka, men han är på alla matcher där. Så det tror jag hade behövt. De fick med sig en poäng mot Modo, och summa summarum kanske det är en bra poäng att få. Men Modo fortsätter att gå starkt. De har ju bevisat sig att de klarar sig under stunder också utan Modo på ett bra sätt.
Ja, och där jobbas det nog hårt. Gradin tror jag är på hugget. Vi var inne på det förut. Han kommer att plocka in någonting. De behöver numerären också såklart. Men det har ju visat att det föll inte samman för att Modo hamnar i LOC.
Man kan ju säga att det spekuleras ganska hejvilt i Örnsköldsvik. Det är ju många som ställer frågor om Modo och vad de ska plocka in där. Och McKenzie i Västervik är väl ett alternativ. Vi var inne på också Richards Marenis förra veckan och se om det skulle kunna vara ett alternativ. Vi har inga svar just nu när vi sitter här nu. Men,
vi har ju öppnat trade-dörren på allvar.
Ja, och den kommer ju att vara öppen. Det kommer att komma in spelare där. Det är vi 100% säkra på. Men till ditt specialuppdrag. Vi ska ju prata om Division 1, vilka ska upp?
Vilka ska upp?
För det är ju en stor fråga. Vilka lag är det som kämpar i Division 1 om man tar en hockeyallsvensk plats nästa säsong?
Ja, alltså för det första ska jag säga att jag åker ju ibland och tittar på Hockeyettan i Borlänge. Det är inte så långt därifrån jag bor och jag är lite polare med folk i klubben där. Jag kan tycka att Hockeyettan är liksom underhållande. Det finns många duktiga hockeyspelare, det har vi ju sett i Allsvenskan. Vi såg Semjonovs idag smacka in en puck. Vi såg Joshua Karlsson 4,5 meter lång som är liksom majestätisk.
Han och Malte Setko tillsammans har lite räckvidd i backpåret.
Så att där kan du också fynda som allsvenska lag, det ska vi säga. Vi sitter och pratar om vad du värvar från Tyskland och Finland och SHL och KHL och överallt. Det går ju att fynda därifrån också. Det tror jag det kommer åka upp några hockeyettanspelare till allsvenskan. Men de som slås för att gå upp, jag följer inte hockeyettan så att jag ser matcher kontinuerligt, men grundat på när jag surrar lite grann med hockeyfolk som befinner sig där i hockeyettan så är det väl några lag som sticker ut. Jag skulle säga egentligen om jag ska säga två stycken verkliga utmanare som jag tror att det kommer vara något av de två lagen, så är det Hudiksvall och det är Nybro. Nybro för övrigt tränas av Micke Tissell som var min juniortränare en gång i tiden. Det har jag också lite stories om som kommer med tiden. Hudiksvall tränas av Dennis Hall, ung tränare som var med mig i Schweiz första året under en tid. Och de här två lagen tycker jag har liksom muskler ekonomiskt och det känns som att de har hittat rätt spelare och gör ju liksom övertygande resultat. Sen finns det ju några så här lag som
Karlskrona
ligger ju med
jag
där.
Jag saknar ju derbyn med Karlskrona och Tingsryd. Det tycker jag var, det var det väldigt fina matcher.
Där var ju, nu ska jag dra en lång story kort här, men när jag tränade Olofström för många herrans år sedan så var ju det Division 1. Karlskrona var i Hockeyettan då också. Ny fin arena. Vi hade, det var inte seriepremiären, men det hade varit lite infekterat för att uttrycka mig milt mellan mitt Olofström och Karlskrona. Vi är där och spelar. Sen hade jag en spelare som heter Erik Hjalmarsson, bror till Simon Hjalmarsson som var i Frölunda och
Linköping, Luleå.
Ja. Erik hade temperament. Jag tror han är tränare i Danmark nu, han har varit i alla fall. Han drog i alla fall av en klubba i båset. Det vart någon situation, liksom slaktade den där mot bänken. Var på de som sitter bakom vårat bås reagerade och det var liksom inte första gången då. Det fanns jag hade fått information av en spelare i Karlskrona som fan spruta lite vatten på dem då, de är så jobbiga liksom. Så när det här sker, han blir galen, så lutar sig någon över och så är någon som snärtar till våran materialare på flinten. Det var ju absolut inget våldsdåd utan någon sån här, vi låg ju under, det är någon minut kvar av andra perioden som jag minns.
Då brakade helvetet.
Då fick jag den briljanta idén att jag ska spruta vatten och jag valde dessutom att skruva av korken på en sån här vattenflaska då. Så att det kom ju liksom ut ganska mycket på en och samma gång, så jag liksom häller ju det friskt över dem bakom och det blir ju
över fansen?
Ja, som satt bakom. Jag gick loss på dem här. Det är inte etiskt korrekt, men jag kände mig nödd och tvungen i det läget att faktiskt agera på det sättet. Det fick till följd hur som helst att perioden bröts, så att det var 2 minuter kvar, det kom vakt. Alltså det var ju, vad tar den, 3 500. Folk var ju fullständigt galna, rasande, ner mot vårt bås och mina spelare backade upp mig.
På fansen.
Ja, jo, men jag tyckte liksom att det var läge och jag ställde det på sin spets, skrek åt vakter och var till att de där ska ut. Och jag, som jag fick berättat hur som helst, de släpade ut ett par stycken liksom. De hade ju inte gjort något kriminellt, men för att det skulle fortsätta. Sen fick vi spela klart matchen med, då stod det vakter i båset där vid oss och jag insåg att jag hade rört upp känslor i Sveriges trädgård som Blekinge kallas. Men det roliga är att när vi ska dit sen nästa gång, jag anade ju liksom att jag hade någon slags hatkärlek mellan mig och Karlskronita. Karlskrona är en fantastiskt vacker stad. De gjorde en häftig hockeyresa, men jag var i lilla Olofström. Det var liksom bruksorten. Det fanns Volvo, det är liksom 80% av invånarna härstammar från forna Jugoslavien eller Finland. Det var liksom tufft klimat, väldigt härliga människor, men det var liksom Sveriges Chicago förr i tiden där. Så att jag stod ju upp för mitt, och så var det flådiga fina Karlskrona med den fina arenan. Så när vi kommer till nästa match vi ska ha där, så jag var kvar, jag gick inte ut på värmningen, det brukade jag för sig inte göra, men jag liksom kom så sent ut som möjligt, tänkte jag förstår att de kommer ju att bua åt mig hela arenan. När jag kommer ut, ställer mig på bänken, så sitter de närmaste, jag skulle säga 20 personer som sitter precis bakom, fäller alla upp ett paraply precis när jag kommer ut. Alltså det är ju, alltså ska du slå tillbaka, det är humor på stor nivå, det är klass på den liksom. Deras sätt att protestera mot mig var liksom, nu är, det är en sån här grej som jag aldrig, och jag påminns jätteofta, än idag så skriver folk till mig på sociala medier så där, oh, det var kul på den här tiden när vi hade vattenkrig med Olofström. Så att, häftigt minne från tiden i Blekinge.
Men summa summarum så tror du på Hudik bland annat. Är ju,
ja, men för att summera upp det där, för att inte fladdra iväg. Hudik går för, de har gjort det i många år. Jag ska vara lite så här frågande till Hudik, så har man ju satsat i många år. Lagt ut ganska stora pengar, bra liksom. Men utan att få till det. Så att, det är klart att det talar inte deras fördel, men de ser väldigt stabila ut nu. Nybro tycker jag också har något spännande på. En Karlskrona vinner på kan vara en utmaning. Väsby har inte gått allt för knackigt. Finns ju också med någonstans i det där racet. Så att det kan säkert bli, och det är ju samma där som i alla andra slutspel, att när du ska till så finns det andra faktorer. Men jag säger Hudik eller Nybro.
Hudiksvall. Han Andreas Söderberg som nu är i HV71, han var ju Hudiksvall förra säsongen, om en han var utlånad till Almtuna någon match, men han har ju gått från Hudiksvall nu via Almtuna till HV71. Han var ju innan både i Pantern och Timrå och fostrade i Skellefteå.
Och Hudik har väl aldrig spelat i Allsvenskan?
Nej, Hudik har inte varit där. Han var ju hockeyettan i Hudiksvall.
Ja, men jag bara sitter och tänker för mig själv. Men Nybro har ju. Nybro var ju ganska många år. Mm. Hade en hel del bra spelare. Där finns det lite kultur. Jag gillar Nybro. Liten småländsk ort.
Men Boden? Inget Boden? Jag har väldigt dålig koll på
hockeyn. Ja, men Boden trodde jag. De har ju, alltså det, sen har det ju varit en massa bedrövliga skeenden och händelser kring hockeyn som jag tycker har svärtat ner svensk hockey, där förbundet inte har skött sina åtaganden. Där det har varit alldeles för mycket kalabalik. Sen kan jag inte alla turer kring
det
ekonomiska.
Otrolig storm där.
Ja, men jag tycker att det har varit, det är förbannat olyckligt för hockey, för att man ska komma ihåg att hockeyn, det är så många lag som engagerar så många människor. Det är lätt att prata om storklubbarna i liksom SHL eller Hockeyallsvenskan. Men de här klubbarna i Hockeyettan har ju också sina fans och supportrar.
Det blir faktiskt klubbar som är bra.
Ja, jag tycker att de har blivit nersmutsade av den här situationen som har varit uselt skött, får man ju konstatera att det är i slutändan.
Ja, men då har vi pratat på Per Torssell och fått lite svar. Och Löven Forever, även några som har ställt frågor om Hockeyettan och vilka lag som kan komma upp. Det var någon som frågade här om bästa maten i Hockeyallsvenskan. Det är ju Karlskoga, det behöver vi inte ens prata om. Så det är alltid Karlskoga. Det kanske vi inte behöver gå in för allt för mycket på. Men lite frågor har vi i alla fall besvarat där. Men vi har inte nämnt alla som har kommit in med dem. Men det är Anton AKJ92, det är Tobias Sund har frågat om hockeyns utveckling och så vidare. Vad har vi mer att tillägga då? Vi pratar lite om mod och värvningsfönster. Det känns ju som att det är enklare att sitta och prata om det när vi inte jobbar aktivt för att exakt veta vilka som ska placeras var.
Nej,
så
vi
blir det mer
intressant det
nästa vecka, ja, när vi kan säga, liksom, då är ju transferfönstret draget. Så ja. Då är repet draget i Oxberg som vi var inne på tidigare.
Tänk att du drar sådana här Vasalopps...
Jag vet
är du sugen att åka?
Det kan, nej, oh, herregud, det är inte efter skridskoåkningen igår. Jag måste bara säga, bara för att summera det här, konkludera det här avsnittet. Jag hade ju en väldigt stor stund idag. Det var ju så att min dotter var på ishockey för första gången idag. Och det... Inte nog med att hon blev väldigt varm i hjärtat idag över att publiken var på plats, så var både min sambo och min dotter fick se ishockey första gången idag. Och det måste jag säga att det är få saker i mitt liv som har berört mig så mycket som att se min dotters ishockey på plats för första gången. Och just det här när hon första gången, du skulle sätta hennes ögon när jag sprang upp där i den första periodpausen bara för att kolla så att allt var bra. Jag bor ju i Umeå och har inga sympatier för Björklöven. Det tror jag alla har listat ut nu, och jag tror inte folk tror att jag håller på någon lag för det. Men i alla fall så var det otroligt stort för mig att se min dotter på ishockey. Ja, och de ögonen som lyste upp när hon fick se spelet, och fattade in mycket av det såklart. Men det var väldigt, väldigt stort.
Det är bra att vi attraherar en yngre publik.
Ja,
det är bra att du driver den linjen.
Hon ska vara sportkommentator när hon är programledare när hon är 10 år. Så till slut står det där med Ellen Lindberg om några år för att summera det här. Men vi har en härlig hockeyvecka framför oss. Du ska till Kristianstad på fredag tillsammans med Kajsa när det här släpps.
Jajamensan, den ser jag också fram emot. Jag tänker så här att HV71, rätta mig nu om jag har fel, eller som Abis har sagt, rätta mig inte om jag har fel, men fast rätta mig om jag har fel, så är väl de har mötts 2 gånger.
Det var ju det dubbelmötet jag tänker på.
Ja, och där vinner Kristianstad båda. HV ska alltså åka ner och för första gången försöka slå Kristianstad. Vi är i mitten av februari. Det är ju liksom en spännande utmaning. Plus att de här fighterna, det ställs på sin spets lite. Så det skruvas ju upp lite för varje omgång som går. Så att, sen rullar ju det här på. Vi ska ju jobba hårt. Det är ju en lång, härlig hockeyvår. Så att vi ser fram emot de matcherna och det som komma skall efter det.
Ja, och med det så säger vi summerar det här avsnittet med att säga att vill ni nå oss så kan ni nå oss på Twitter eller Instagram. Vi har ju ett konto nu för podden, Ringside Pod, som ni kan tagga in om ni vill.
Som du ansvarar för. Det
ja, det bra. Är i, det har blivit så.
Ja,
vi hörde om din högtalarsladd här senast. Men det har ju funkat bra
med bravur.
Ja, det nöjer vi oss med. Tack för att ni har lyssnat. Hoppas ni har haft en trevlig dag, så ses vi inom kort i en hockeyrink nära er igen. Ta med.
Hej med er.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.